Du lyssnar på Jag är 15 år och jag vill inte dö av Christine Arnotti. I översättning av Eva Alexandersson. Uppläst av mig, Kallin Örvald Delmar. Kapitel 1. Att Pista kom den där kvällen verkade på oss som en befrielse. Natten hade nästan fallit på, men vi visste inte vad som var natt och vad som var dag, där vi satt begravda i en möglig källare i ett hyreshus på stranden av Donau. Våra klockor fortsatte i alla fall helt lugnt att ange tiden. Visarna vandrade runt urtavlan utan att jäkta. Var det 2 veckor eller 2 år som jag hade levat som mullvadar? Skulle man kunna säga idag och igår, eller skulle det bli en evighet av mörka och nerrökta källare? De 3 första dagarna gick ganska fort. Varenda gång det knakade i trappan tänkte vi, nu är ryssarna här. De har slutat slåss här bredvid. Vi kan gå upp igen på våra rum och fortsätta vår tillvaro där den blev avbruten. Sluta en halvläst bok, spela sonaten ur nothäftet som ännu står uppslaget på pianot. Öppna skrivboken med blått pappersomslag och skriva färdig en ungersk uppsats. 5:e dagen efter vår flykt ner i underjorden blev det tydligt att tyskarna hade bestämt sig för att försvara staden. Från den stunden upphörde vi att ha något som helst begrepp om tiden. De enformiga, ångestfyllda dagarna följde outhärdligt långsamt på varann. Det rörliga luftvärnsbatteriet som knattrade i ett framför huset gjorde vår situation ännu farligare. Den lilla kanonen, som var monterad på en lastbil, kunde inte göra de fientliga flygplanen stor skada. På sin höjd reta dem. Den avlossade ett par salvor, sen försvann den och började om sin lilla lek några gator längre bort för att sen flytta tillbaka igen. De tunga ryska bombplanen passerade över husen med ett åskliknande dån och fällde sina bomber lite på en slump, medan de spanade efter fienden som lekte kunna gömma med dem. I denna makabra blindboxlek var det vi som hade ögonen förbundna. Blundande och med huvudet i händerna lyssnade vi efter planen och med darrande fingrar trevade vi ängsligt över de fuktdrypande väggarna. Skulle de där stenarna kunna klara sådana våldsamma stötar i det oändliga? Hyresgästerna som hittills hade bott i huset nästan utan att känna varann satt nu allihop hopfösta i samma källare. De sov, åt, tvättade sig och grälade i ett enda virvar. De flesta hade slagit sig ner i den största källaren som hade gjorts om till skyddsrum genom att taket stöttats med grova bjälkar. I det helvetes larm som rasade över oss och omkring oss verkade de där bjälkarna inte tryggare än en rad tandpetare. Vi hade valt ut en liten källare som låg en smula avsides och där vi brukade ha kol när det var fredstid. I denna med kolstubb och salpeter inpyda källare fanns 2 sängar, en divan och ett bord. I början hade vi också en liten kamin med rör ut genom en glugg åt gårdssidan. Men vi fick snart avstå från att hålla varmt på det sättet, för på kvällarna kunde gnistorna som trängde ut genom röret erbjuda ett mål för fienden. Runt omkring oss brann hela staden, medan vi satt och huttrade på vår kolhög. Vatten gick vi och hämtade på Andgatan. Av en besynnerlig slump fanns det en vattenpost där som fortfarande fungerade. Elektriciteten tog slut efter 1:a dagen. Vi hällde ister i en skokrämsburk och hade en skorrem till veke. Lampan spred en motbjudande stank och ett gulsiktigt, flackt ljus. Husets portvaktspar hade installerat sig i källaren intill. Hon var en stor och kraftig kvinna som var van vid rundliga drickspengar. Han en blek och spinkig stackare som inte kunde se folk i ögonen. Sonen som just hade gift sig bodde i närheten av citadellet. Han var anställd i den firma där hans far hade varit vaktmästare i 20 år. Denne Yangchi, som föräldrarna hade lyckats göra till intellektuell och fin herre, var deras stora stolthet. Portvaktshushållet hade gott om mat och de saknade inte vatten. De drack vin. I den lilla cellen intill vår på andra sidan bor Ilush med sin baby. Hon är väl en 36 år. Hennes lilla vissna dockansikte inramas av vackert blont hår. Eftersom ögonbrynen är ljusa färgar hon dem i kol. Det försummar.